collectible items have moved into the digital space in the form of NFTs.
I have just sold my first piece of crypto art.
En profilbild på Twitter som föreställer en apa såld för 1,6 miljoner kronor. Fenomenet NFT växer.
69 million. I think it probably means digital art is here to stay.
På en kvart får du koll på hur vår tids moderna samlarkort fungerar och varför skillnaden mellan ett par Nike-skor och ett YouTube-klipp är mindre än du tror. Det är måndag den 4 oktober och jag heter Fanny Härjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Björn Jeffrey, du skriver om techfrågor här på Svenska Dagbladet. Om vi tar det från början, det här för att reda ut det, för oss som inte har så bra koll, vad är en NFT?
NFT är en förkortning som står för Non-Fungible Token. Det hjälper inte så mycket kanske för att förklara vad det är, utan man kan säga att det är en loggbok kan man säga för oss som håller ordning på vem äger ett digitalt original, det vill säga vem är liksom ursprungsägaren av en, kan vara en bild eller en ljudfil eller ett konstverk eller någonting liknande. Så det är det man brukar kalla för NFT.
Men alltså, hur kan man ha ett digitalt original?
Ja, det är en bra fråga och det kan man ju egentligen inte ha. För om jag har en bild och jag skickar en bild till dig, då har vi samma bild. Så det finns inget sätt att egentligen se vem som hade den första bilden så att säga. Men vad den här NFT-tekniken gör är att den reglerar liksom vem som hade den första, vem som skapade bilden från början. Och där, för att fatta det bättre, så kanske man kan titta lite på konstvärlden. Tittar man på liksom en, men ta en målning från Mark Rothko till exempel. Om du skulle köpa ett Mark Rothko original som hänger på museum så kanske det skulle kosta 50 miljoner dollar ungefär. Skulle du sedan köpa en litografi som är ett slags tryck, liksom en tryckversion av samma målning, alltså, men en tryckt version av det, så kanske det kostar 50 000 dollar. Men då kanske Rothko har signerat den. Sen kan du också gå till museumaffären och köpa en affisch liksom, som har samma motiv. Och då kanske den kostar 100 kronor. Så att alla de här tre har ju samma motiv egentligen. Men känslan är så här, man vill ändå ha det som är original. Man vill vara den som har liksom den riktiga versionen. Och det är det som den här tekniken försöker göra. Den försöker liksom, ska man säga, sätta ner foten och säga att av alla kopior som finns runt omkring på internet så är det jag som äger originalet. Och det är det som folk kan tänka sig betala för.
Med kryptovalutan Bitcoins framväxt från 2009 kom den teknik som också ligger bakom NFT:er.
It's called the blockchain. Blockchain.
Den kallas blockkedja och kan jämföras med en loggbok som användare är uppkopplade mot. När ny information läggs till i kedjan, till exempel när en viss NFT byter ägare, så uppdateras listan hos alla i nätverket och den nya informationen verifieras. Det går heller inte att radera händelser, bara lägga till nya. Det här gör det betydligt svårare att förfalska eller förstöra information. Du Björn, har du själv någon NFT?
Jag har skapat ganska många NFT:er faktiskt, bara för att lära mig om hur man gör. Liksom. Så jag har tagit lite fotografi och sen så har jag liksom skapat NFT:er av dem som man sen då kan, som någon skulle kunna köpa av mig om de skulle vilja det. Och då är det jag som säger, eftersom jag skapar dem, så är det jag som säger, jag äger originalet och nu kan du köpa det av mig.
Har du fått något bud?
Det har varit dåligt med bud än så länge. Men jag tänker att det här är, vi är tidigt på den här marknaden.
Men du, jag tog upp de här aporna på Twitter i början. Kan du ge några fler exempel på NFT:er som har blivit kända och särskilt omskrivna?
Alltså, den mest kända var nog den som såldes på Christie's. Där var det en amerikansk konstnär som hette Beeple som hade gjort ett stort konstverk, i princip gjort digital konst i 5000 dagar. Så satte de ihop detta till ett enda konstverk och det såldes då på Christie's, som är ett väldigt anrikt auktionshus som brukar sälja liksom Picasso och Matisse och den typen av grejer. Men de sålde då den här som en NFT för första gången. Och det var liksom den, ja, men det var väl den första riktiga auktionen där det här liksom kom ut i den vanliga konstnärsvärlden. Så det såldes för 69 miljoner dollar och det är ungefär 600 miljoner kronor. Där kan man väl säga att hela boomen startade, för det var då världen började titta på detta lite närmare och fundera på vad är det här med NFT, är det någonting som vi borde hålla på med?
And I can also tell you that what we have done yesterday and over the last day with this sale will be repeated. That's a word that we will continue to explore.
Så det var i samband med den här auktionen som det blev en grej, kan man säga så?
Alltså det var väl en grej innan, men jag tror att det var då det bröt igenom. Och framförallt tror jag på konstscenen. Att vanliga konsthandlare och vanliga konstsamlare började titta på NFT. Så det här är inte så gammalt, det här var nämligen i mars i år, så det var bara några få månader sedan.
Men att det har växt så mycket på så kort tid, alltså varför? Är det en massa människor som plötsligt har blivit intresserade av konst? Är det så man kan se det, eller?
Alltså, det hade man väl kunnat hoppas, men jag tror tyvärr inte att det handlar om liksom något slags sprudlande konstintresse, utan man kan säga att det här är väl ett av ganska få saker egentligen som man kan använda sin kryptovaluta till. Så jag tror snarare att det är kanske det som har drivit på det, att man har köpt och spekulerat framförallt i kryptovaluta ganska länge. Det är en ganska stor grupp människor som har gjort detta, Bitcoin, Ethereum och så vidare har ju gått som en berg- och dalbana upp och ner, fram och tillbaka. Men det har varit väldigt mycket köpande och bara ägande av det här. Medan då NFT:er har varit ett av relativt få områden där du säger att jag kan faktiskt använda detta till någonting. Jag har köpt den här valutan, den har kanske gått upp mycket i värde och nu kan jag liksom handla med det för första gången.
Men okej, för att förstå det här med valutorna, alltså så man kan både handla med kryptovalutor och andra valutor, eller?
Alltså, i teorin skulle du väl kunna köpa det för vanlig valuta också, men nästan alla de här NFT-konstverken och produkterna, de handlas, alltså de köps och säljs i kryptovalutor. Så du måste köpa liksom Ethereum till exempel och sen så köper du NFT-konst för den valutan helt enkelt. Men likväl så man kan spekulera i valuta, och det kan man göra när man köper liksom dollar eller euro och tänker att den kommer gå upp och ner, så kan man ju köpa Ethereum och tänka att det kommer gå upp och ner. Men det är samma sak här egentligen, så du kan både spekulera i valutan, men du kan också spekulera i själva konsten. Att du tänker att om jag köper den här konsten tidigt så kommer säkert fler bli intresserade av den och då kommer den vara mer värd. Så att, alltså, snarare kanske man ska tänka på att folk ser det här som en investering och kanske en spekulation mer än att man tycker att de har fått ett otroligt konstintresse som har kommit från ingenstans. Det här är kryptomänniskor som tycker att det här är lite kul och som har hittat ett nytt ställe som man kan liksom använda sin nyfunna och lite nyrika valuta i, helt enkelt.
I say this in a humbling way. Why would someone want to purchase my NFT? I mean, what is the value? Just explain it to me.
Well, think of NFTs again as memorabilia.
Du har ju sagt till mig att spel har en särskild plats, kan man säga, det här med NFT:er. Hur då?
Ja, men det börjar komma en ny slags spel då du kan köpa digitala produkter inne i ett spel. Du kan också handla med den. Tidigare så har ju väldigt många spel varit så att du köper liksom ett extra liv i Candy Crush eller något liknande. Det har bara med Candy Crush att göra, så att allting som du gör finns bara inom det enskilda spelet. Det kanske är svårt att sälja det. Om jag hade köpt liksom 10 extra liv i Candy Crush, så kan inte jag sälja det till dig. Utan det funkar inte så, utan det är någonting som jag köper för mig själv. Men när NFT börjar komma in i spel så börjar det bli som en handelsvara också. Så då kan du liksom, om det är ett spel som du lägger ner mycket tid på, kan du köpa produkter som gör att du blir kanske bättre i det här spelet. Men om du tröttnar på det så skulle du sen kunna sälja det till en annan spelare. Och det gör ju att även detta blir lite mer av en investering och kanske inte bara pengar i sjön, så att säga.
Och för den som skulle vilja ge sig in i det här, finns det fallgropar? Jag tänker så här, fake konst, precis som i den traditionella konstvärlden.
Ja, det finns det. Det är ganska tekniskt komplicerat. Men sen är det också så här, frågan om vem har ett original. Det är ju det NFT-tekniken reglerar. Men det är klart att även det som man kan se är ett original kan ju så att säga vara falskt. Det finns exempel på någon som har då skapat en NFT på en av de här aporna som du refererade till tidigare. Sen har de tagit ett av sina egna konton och gjort ett jättedyrt köp av den. Det vill säga att de har köpt sin egen produkt. Och då ser det ut som så här, oj, den här var jättedyr. Den kanske kostade $10,000, fast det var samma person som köpte den av sig själv. Och då kommer någon annan person och tänker, okej, men om någon har köpt den för $10,000, då måste den ju vara äkta. Då kan jag köpa den för $11,000. Och det är sånt som händer liksom. Så att det finns rätt mycket liksom lurendrejeri även i detta tyvärr.
Och vi har alltid undrat om det är en äkta eller om det är en kopia.
Det här är en målning som inte Albin Amelin har gjort.
Nej.
En NFT kan ha olika form. Utöver digitala bilder kan det vara en tweet, en låt eller ett klipp. Nyligen auktionerades en bit internethistoria ut som NFT, nämligen YouTube-klippet Charlie Bit My Finger från 2007, där ettårige Charlie biter storebror Harry i fingret.
Charlie, that really hurts!
Det är ett av de mest sedda klippen någonsin och prislappen landade på 500 000 brittiska pund. Och något som seglat upp under sommaren är så kallade Ether Rocks. Det är en serie klippart bilder på bergsklippor. I början av augusti såldes en Ether Rock som NFT för $100,000. I slutet av månaden hade priset gått upp till över $1,000,000. Men så var hittar man allt det här? Om man är sugen på en digital konstrunda så fungerar det ungefär som i vår fysiska värld. Det finns en rad auktionshus och marknadsplatser för NFT:er.
Precis, motsvarande liksom vernissage och utställningar liksom när det släpps nya produkter och så vidare. Så det är liksom som en digital motsvarighet till en konstvärld. Men den funkar rent tekniskt på ett annat vis. Men det är ju lite klurigt att kliva in på ett galleri och förstå exakt hur det funkar också. I ett vanligt bildgalleri på en gata i Stockholm också så att säga. Så att det, även där så får man väl ta det lite lugnt. Man kanske inte ska liksom gå och köpa den första tavlan man ser. Man kanske inte ska gå och köpa den första NFT man ser heller. Utan ta det lugnt, lär dig området lite grann och sen se om det är någonting som du verkligen gillar.
Så hur ska man göra då om man är nybörjare och vill komma igång?
Man ska försöka lära sig hur det funkar och jag tror också man ska köpa konst då som man tycker betyder någonting för en själv, precis som man gör med tavlor på väggen. Jag tror kanske att den bästa hållningen kring detta är jag köper någonting som jag tycker är viktigt för mig själv och om detta råkar bli en bra investering så vore det fantastiskt. Men jag kanske inte ska tänka primärt att det är en investering innan man har jättebra koll på hur det här går till, för precis som i konstvärlden i stort så går ju det trender i detta. Saker och ting kommer, saker och ting går. Det som är jättehett idag är kanske inte så hett imorgon. Och det är ganska mycket pengar. Så man kan göra sig av med rätt mycket pengar och förlora rätt mycket pengar ganska fort om man inte riktigt vet vad man håller på med.
Och jag tänkte faktiskt fråga dig, Björn, just om det där med alltså liknelsen vid konstvärlden där vi just har liksom museer, utställningar, vernissager. Är det här någonting som du tror vi kommer se utvecklas runt det här med NFT-er? Liksom att det blir museer som blir mer liksom mainstream, dit man kan gå?
Man har börjat se att några museer har gjort några NFT-köp. Liksom, att det görs liksom börjar göra digital konst som museer och liksom mer traditionella kuratorer tycker är viktigt. Att det här blir en del av konsthistorien. Det tycker jag ändå är ett tecken på att vi börjar röra oss in i en lite mer mogen fas. Så det är lovande tycker jag och spännande faktiskt.
Tack Björn Jeffrey för att du var med i dagens story.
Tack själv.
Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora, redaktör Teresa Stanler från Matern. Och jag heter Fanny Härgestam. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Ljudklippen idag kom från CNN, CNBC, NBC, SVT, TED Talks, CBS och auktionsfirman Christie's